Hej, välkomna till dagens juridikpodden, detta sista avsnitt för säsongen. Vi lackar mot jul, nästa vecka är det julafton. Speciell jul för många, coronatider. Erik Tagesson, chefredaktör, dagens juridik. Hur kommer julen se ut i dessa coronatider?
Nej, men vi tänkte att vi ska träffas alla släkt, all släkt, alla vänner och ha en stor hejdundrande fest. Inte alls så blir det, utan det blir i väldigt liten skala. Vi är faktiskt exakt 8 personer, familj, som kommer träffas och på ett så coronasäkert sätt som möjligt. 4.
William Eriksson, producent för den här podden och i övrigt redaktör, journalist på Dagens Juridik. Berätta, hur ser din coronajul ut? Hur många ska ni ses?
Ja, jag vet faktiskt inte. Jag tror vi är typ 6, men eftersom jag värnar så mycket om min integritet så tänkte jag inte säga så mycket mer än så.
Där kom han fram med sin personliga inställning till George Orwells roman 1984. Själv ska jag fira med de allra närmaste och 2 katter. Så var det med den saken. Tillbaka till våra huvudämnen som vi brukar ägna oss åt. Och den här gången handlar det om den så kallade Stureplansmördaren Tommy Zethraeus, som efter 26 år i fängelse har släppts på fri fot, vilket Dagens Juridik kunde berätta tidigare i veckan. Tommy Zethraeus dömdes som gärningsman för 4 mord och ett stort antal mordförsök nere på Stureplan 1994 i början av december, om jag inte minns fel. Erik Tagesson, du vet mer, berätta.
Ja, nej, men precis som du säger, han har nu suttit i 26 år, fick för ett och ett halvt år sedan lite drygt sitt straff tidsbestämt då till 39 års fängelse. Och nu för ett par veckor sedan så hade han då avtjänat 2/3 av detta och släpptes därmed på fri fot. Han har avtjänat sitt straff, har ju den då villkorliga delen kvar. Men vad vi kunde berätta om, som ju ändå är lite spännande, är att han har ju flyttat till Östermalm, där för övrigt då Sturekompaniet, restaurangen som han besköt, ligger och bor där i en stor lägenhet tillsammans med en kriminellt belastad man, en äldre herre som har en stor lägenhet där. Och där har då Tommy Zethraeus folkbokfört sig.
Vad säger du, Wille?
Nej, men det är klart att det är, dels så är det väl en pikant detalj att han är folkbokförd hos en annan kriminell person. Det är ju en sak. Sen så, om man går tillbaka lite i tiden och tittar på vad det här faktiskt var, så är det ett extremt allvarligt brott som han nu har zonat, i och för sig vid anstalt i många år. Men man kan också se hur det här brottet liksom förändrade svenska krogar ganska mycket. Jag tror alla vi som har varit ute på krogen efter det här har ju märkt att det är ganska hög säkerhet, och det här påverkade nog restaurangbranschen ganska rejält. Så att det är klart att när en sån här person släpps ur anstalt, så även om alla är värd en andra chans, så tycker jag att det finns ett värde i att vi som tidning berättar det.
För de som inte var med 94, så ska vi då säga att det inte bara fortfarande är, utan också då var ett av de absolut mest uppmärksammade kriminalfallen i Sverige. Och den polisjakt som pågick dygnen efter den här massskjutningen som skedde med automatvapen helt urskiljningslöst nere på Stureplan var medialt så uppmärksammad att den så här trängde undan allting annat. Och när Tommy Zethraeus tillsammans med sina medgärningsmän och kumpaner sedermera kunde gripas på Nockebybron utanför på gränsen mellan Stockholm och Ekerö kommun, så sattes det stopp för det här. Tommy Zethraeus dömdes alltså till livstids fängelse för detta, och det är där vi nu har satt punkt.
Ja, och man kan ju då bara för intäkt att alla lyssnare minns det här eller ens var födda när det inträffade, så handlade det ju om att Tommy Zethraeus och hans sällskap blev nekade inträde på nattklubben Sturekompaniet. Och då började man tjafsa med vakterna, men blev avvisade från platsen. Och då åkte man och hämtade det här vapnet. Man återvände, och från ett relativt kort avstånd då, så öppnade Tommy Zethraeus automateld rakt in i krokön. Och det var då en vakt som avled och 3 kvinnor. Samt ett 20-tal personer som fick allvarliga skador. Så det här var ju ett brist på ett bättre ord, spektakulärt och fruktansvärt grymt brott.
Jag råkade befinna mig i närheten och var på plats på Stureplan bara kanske 10 minuter efter dådet, och jag kan säga att det såg ut som ett slagfält. Det var en mycket, mycket obehaglig syn att befinna sig där och se det som sen visade sig vara 4 döda, därför att det kunde ha varit betydligt, betydligt många fler. Och det är inte roligt att se den typen av slagfält, kan jag säga.
Jag tycker vi kan återgå, alltså jag tycker det är intressant. Vi vet ju, Erik, eftersom vi har pratat om det här, men kan inte du ge liksom lite din syn på de publicistiska övervägandena som man gör när man publicerar en sån här nyhet om en person då, som man kan tycka ska få en andra chans? Varför valde vi att skriva om det här?
Ja, men det, som du säger, det är inte helt okomplicerat, för att den här personen ska ju då anses ha avtjänat sitt straff, men det ligger ju naturligtvis i ena vågskålen, och i den andra så ligger ju dels att det här var ett väldigt, väldigt uppmärksammat brott. Tommy Zethraeus blev i och med det här någon form av en offentlig person. Han har varit namngiven av samtliga tidningar i Sverige under alla dessa år. Nu är det ju dessutom så att han har sedan han dömdes bytt namn och heter idag inte Tommy Zethraeus. Och vi valde då konsekvent att i artiklarna kalla honom Tommy Zethraeus, och även då uppge att han idag heter någonting annat, men inte uppge det namnet för att, alltså, som någon form av skydd för hans integritet. Men det är naturligtvis en svår avvägning. Men ett sånt här allvarligt uppmärksammat brott, när den här personen då är villkorligt frigiven, för det ska man också komma ihåg att det är 2/3 frigivning. Så han har inte liksom, straffet är inte slut så att säga, utan det är den villkorliga delen kvar. Så tycker jag att det är i allmänhetens intresse och har ett stort allmänintresse att publicera det.
Ja, det är, jag måste säga det också som före detta chefredaktör, att alltså, den primära uppgiften för alla medier, det inkluderar givetvis Dagens Juridik, det är att berätta om sånt som anses vara relevant och ha ett allmänintresse. Och har man berättat hela historien tidigare, så måste man så att säga informationsmässigt också berätta att nu är den här historien slut inom kriminalvården åtminstone, och nu är den här människan på fri fot. Det är inga konstigheter. Dessutom när han har bytt namn så finns det ju liksom ingen anledning att överväga att prata om ett gammalt namn i den meningen att han skulle kunna bli lidande av det, va?
Nej, men det som då blir lite extra pikant när man säger att han är villkorligt frigiven, det är ju att han är skriven då som kriminell person. Då kan man ju ställa sig frågan om inte, det är väl frivården då antar jag, som har uppgiften att kontrollera en person som är villkorligt frigiven. Och ska man då få skriva sig och sen person som är kriminell? Jag menar, det är mycket annat som frivården anser är olämpligt när man är villkorligt frigiven. Då tycker jag att det känns lite tveksamt om man ska få skriven på en sån adress.
Erik?
Ja, jag vet inte riktigt vad reglerna i Sverige säger, men åtminstone av erfarenheter från amerikanska kriminalserier så är det ju så att det är väldigt begränsat med vilka i USA, alltså, kring vilka man får umgås med och vem man får träffa till och med och sådär. Jag vet inte om det finns några sådana regler i Sverige.
Jag tror inte att det finns några sådana regler, men jag kan tycka att det är en jäkla skillnad mellan att ta en kaffe med någon som man tidigare suttit inne med och vara skriven hos en person som har ett kriminellt förflutet inte allt för lång tid tillbaka i tiden.
Ja, alltså för att prata om det här i rent generella termer, och vi verkligen inte tar sikte på just det här fallet, så är det ett känt kriminologiskt faktum att kriminella personer, inte minst som har suttit inne ett bra tag, har en osedvanlig förmåga att rent geografiskt och socialt hamna i de gamla kretsar och i de gamla kvarter där man tidigare har haft sitt sociala umgänge och sina langare och sina kriminella kontakter. Och möjligheten att bryta det är naturligtvis jätteviktig i de här sammanhangen, vilket man generellt sett, vi har inte lagstiftning för i Sverige på plats idag, men det här är någonting som är lite av mina käpphästar, att man borde i större omfattning säga, du blir villkorligt frigiven under förutsättning att du flyttar till en annan landsände, och där får man då utifrån frivårdens regi se till att det kanske finns ett någon form av beredskapsarbete eller nytt liv.
Å andra sidan kan man ju se det ur en annan synvinkel. Det kanske inte är så många som, även om Tommy Zethraeus nu har bytt namn, så kanske det inte är jättemånga hyresvärdar eller andra som skulle vara beredda när de tittar i hans belastningsregister på att erbjuda honom en bostad. Så att, jag menar, det kanske är enda möjligheten för honom att få en bostad genom en person som exempelvis har varit kriminell tidigare.
Jag tycker det vore intressant. Ja, precis, Erik. Jag skulle tycka det var intressant att höra också din åsikt kring frågan om att han blir frigiven. Vi har livstidsstraff i Sverige för de absolut grövsta våldsdåden framför allt, och en del andra brott också. tidigare var det upp till regeringen att bevilja nåd för de här människorna. Sen ett antal decennier, om du minns fel, så är det väl 15 år sedan ungefär som man tog bort regeringens kravet på att regeringen skulle benåda och införde möjlighet för Örebro tingsrätt att pröva detta. Och idag kan regeringen fortfarande benåda, men det är primärt allmänna domstolar som beslutar. Är det här bra?
Ja, jag tycker nog att det är en bättre ordning att det är en domstol som fattar beslut om detta än att det är regeringen. Sen är det ju, alltså som alltid är det ju en diskussion. 39 år fick han ha avtjänat 26. Motsvarar det så att säga brottet allvarlighet? Det är, skulle jag nog säga, ett av de längre straffen någon har avtjänat i Sverige. Vi har ju exempel på personer som har suttit väsentligt kortare. Men jag kommer bara på några fåtal som har suttit så att säga över 30 år. Och det är ju alltid en intressant diskussion. Men i det här fallet, för att återgå till din huvudfråga, så har jag Örebro tingsrätt prövat det här vid flera tillfällen. Thomas Treus har många gånger sökt att få sitt straff tidsbestämt. Man har beviljat det tidigare och sedan har hovrätten ändrat det beslutet. Men den här gången så kom tingsrätten fram till att hans möjlighet till anpassning i samhället, hans förändring av attityd och sådär, var tillräckligt bra för att man tyckte att han var mogen att släppas ut. Han har ju flera barn. Jag vet inte om han är gift, men han har åtminstone varit gift. Hans barn är ju i princip vuxna nu, och man ansåg att han var tillräckligt rehabiliterad.
Och vi ska också säga att experterna vid Rättsmedicinalverkets psykiatrienhet har kommit fram till att risken för återfall i brottslighet bedöms vara låg för Thomas Treus. Så det är liksom skälet till att man faktiskt till slut tryckte på öppna knappen beträffande hans då fängelsegrindar. Va?
Ja, det är ju helt avgörande. Och sen så, alltså jag personligen är ju emot livstidsstraffet, för jag tycker att det är ganska inhumant att man ska sitta på anstalt på obestämd tid. Jag tycker det var bättre om man förlängde de tidsbestämda straffen så att det blev tydligare hur länge man skulle sitta. Sen är det ju alltid mer eller mindre omöjligt att säga när någon ska släppas ut som får ett sånt här livstidsstraff. Jag var då 26 år. Vad är det för någon som har fått en nära anhörig mördad? Det är väl ingenting. Sen så tillämpar vi inte den här vedgällningsprincipen i Sverige där man liksom kan mäta ett fängelsestraff mot ett brottsoffers lidande. Så att man hamnar ju alltid där. Men helt klart är det i alla fall att Rättsmedicinalverkets experter tycker att hans återfallsrisk är låg. Hovrätten och tingsrätten har kommit fram till att det är läge att släppa ut honom nu.
Dessutom ska vi säga så här att alltså minimistraffet för mord är 10 års fängelse. I det här fallet handlar det om 4 mord och ett stort antal mordförsök i och för sig. Men det här motsvarar då nästan 10 år per utfört mord, begånget mord i vart fall. Sen har han då fått den sedvanliga 3/4 frigivningen på det. Men det är de straffsatser som vi har i Sverige, och vi har egentligen då inte heller den här kumulativa straffmätningen som innebär att man skulle fått 40 års fängelse för 10 mord, där varje mord betingade ett straffvärde på 10 års fängelse. Så att i den meningen så har han ju även, om vi kallar det för juridiskt matematiskt straffmätningsmässigt, faktiskt suttit den tid som på något sätt i vart fall enligt lagstiftningen motsvarar vad det han har gjort.
Så är det ju. Jag tror som sagt att det är väldigt svårt för någon enskild person i hela Sverige att sätta en exakt tidsgräns för när det är lämpligt för en sån person som Tommy Treus att komma ut. Men jag menar, nu är vi i det läget vi är, och nu är han ute, och det är bara gilla läget vad man än tycker om.
Däremot tycker jag du, Erik, sa något intressant här med att han faktiskt är villkorligt frigiven. Nu ska man inte glömma att han kan inte begå några nya brott nu, och där tycker jag väl att man ska ställa väldigt, väldigt höga krav. Vad säger du?
Ja, men det håller jag med om, och jag kan i och för sig uppleva utifrån liksom artiklar man har skrivit genom åren att domstolarna har en tendens att se lite lätt på det där. Jag tycker nog att det ska bli betydligt stramare. Det finns livstidsdömda som har kommit ut som har sedan då gripits för narkotikabrott, grova narkotikabrott, misshandelsärenden. Där man så att säga ändå inte har utnyttjat att det finns en villkorlig frigivning som man kan ta, utan det krävs att det kommer upp i en rätt hög allvarlighetsgrad för att man ska tillämpa det. Och det kan jag tycka att den ribban borde man sänka.
Det håller jag med om, men där tror jag ju i ett sånt här uppmärksammat mål som Stureplansmorden och gällande just Thomas Treus, så har jag väldigt svårt att tro att man skulle se genom fingrarna om han började begå brott. Jag är rätt övertygad om att första lilla grej han gör, då kommer han ryka.
Från Tommy Zethraeus till ett helt färskt beslut som handlar om resning. Och då handlar det faktiskt om resning till nackdel för en tidigare friad person, vilket då fram till helt nyligen var ganska ovanligt i Sverige. Ville, du vet mer?
Ja, det handlar om ett barnvåldtäktsmål faktiskt, där en man dömdes i tingsrätten för barnvåldtäkt till 2,5 års fängelse, friades i hovrätten, och det här var 2011 tror jag som han frikändes i hovrätten. Och nu har alltså riksåklagaren begärt och fått resning i målet tack vare att man har fått utvecklade DNA-analyser som man menar då kan styrka att den här våldtäkten ska ha skett. Och det har skett med sån teknik som inte användes vid nuvarande NFC, Nationellt Forensiskt Centrum, och dåvarande SKL. Så att Högsta domstolen menar att hade man haft den här typen av analysverktyg vid den tiden som hovrättsförhandlingen ägde rum och åklagaren hade kunnat åberopa den här bevisningen i domstolen, så hade den här mannen med all sannolikhet dömts för våldtäkten. Så att nu återförvisar man målet till hovrätten för ny prövning helt enkelt.
Erik?
Ja, det kan man ju säga. Alltså, de faktiska omständigheterna här som kommer utifrån då riksåklagarens begäran om resning, det är ju så att vid den tidigare förhandlingen, alltså när mannen friades, så hittade man spår i hans kalsonger. Det här handlar om en oral våldtäkt av en pojke. Och då hittade man spår i den här tilltalade mannens kalsonger. Och man konstaterade att det fanns DNA från den tilltalade och ytterligare ett DNA som man inte kunde fastställa vem det kom ifrån. Men den nya tekniken har nu gjort att man har kunnat fastställa att det här är då DNA från målsägaren, från pojken. Och då menar RO att hade hovrätten känt till att det fanns DNA från pojken i mannens kalsonger, så hade han sannolikt dömts för det här brottet. Och det är ju lekmannamässigt svårt att inte hålla med om den analysen, tycker jag.
Jag skulle bara säga en intressant grej, att den här mannen tillsammans med sin advokat har ju hävdat att det har varit klantigt av åklagaren, att alltså en försummelse mer eller mindre, och inte åberopar det här. Det har varit så att säga deras motdrag gentemot riksåklagaren, men då har ju Högsta domstolen konstaterat att även om den här metoden som man nu har använt faktiskt existerade vid den tidpunkten, så var det ingenting man tillämpade på SKL. Så att liksom, de har ju verkligen vänt sig mot det.
Sen blir det faktiskt så att det är en grundläggande rättslig mening intressant att man då beviljar resning till nackdel för en tilltalad, eller till nackdel för en tidigare friad, ska jag säga. Numera betraktas som tilltalad, därför att lagstiftningen är stenhård. Det ska vara och är svårt att få resning när det gäller till fördel för en tidigare dömd person, och enligt lagtexten så ska det vara ännu svårare att beviljas resning till nackdel för en tidigare friad person. Och det här väcker en rad frågor av mer principiell karaktär, därför att Högsta domstolen under många, många år har väldigt tydligt markerat den så kallade orubblighetsprincipen. Det vill säga att man måste kunna lita på ett resjudikata domslut, det vill säga det är det som gäller, och att det krävs mycket, mycket långtgående omständigheter för att man ska kunna resa ett mål till fördel för en människa som har blivit fälld. Va? Och trots att det har lagts fram omständigheter som då sannolikt skulle ha lett till en friande dom vid rättegången om omständigheterna hade varit kända då, så har man ihärdigt åberopat orubblighetsprincipen och sagt att det, så att säga, inte, det räcker inte med bara ny bevisning, för det här är inte fråga om någon prövning utav om huruvida prövningstillstånd ska beviljas i HD, utan man i praktiken vänder på bevisbördan, vilket väl i och för sig är helt rätt. Men nu har vi då sett ett antal mål där HD vänder, gör en vändning när det gäller det som är till nackdel för tidigare friad. Och då får man ju hoppas att man hänger med även i svängarna när det gäller de dömda som söker resning till fördel för sig själva också.
Jo, men det tror jag, och det här är en fråga som kommer ställas på sin spets mer och mer ju mer tekniken utvecklas. Jag menar, vi tittar ju nyligen, så såg vi det här Linköpingsärendet där man hade kunnat, det var ju förvisligen inget resningsärende, men där man så att säga kan lösa ett mord med helt ny teknik som är nästan 20 år gammalt. Och den nya tekniken kommer ju skapa möjligheter hela tiden för att man ska kunna lösa äldre brott. Och då blir frågan, vilka brott är det man ska lösa med den nya tekniken? Hur många beviljade resningar kommer ske i framtiden? Och så att säga, vilka brott ska bara glömmas bort?
Ja,
ja. Jo, men så är det. Men precis som du var inne på, Stefan, att det måste gå åt båda håll. Och det är klart att DNA-bevisning kan ju faktiskt inte bara fälla utan också fria misstänkta gärningspersoner. Så är det ju. Alltså, en DNA som inte har kunnat testas med en tidigare teknik, om man nu kan testa den och det visar att det inte kom på en person som har dömts för, säg, ett sexualbrott, då är det klart att det måste rimligen kunna vara skäl för resning.
Ja, absolut. Men det blir en väldigt svår avvägning därför att i praktiken så kommer då en sån här ordagrann tolkning av lagbestämmelsen om resning, i det här fallet den bestämmelse som handlar om just nya omständigheter som var okända vid den tidigare processen och som då sannolikt skulle lett till en annan utgång av målet. Den skrivningen blir ju när det gäller just sån här hård teknisk bevisning väldigt, ska säga, knepig att kringgå och neka en resning på, därför att det kan ju alla säga att jag hade det här DNA funnits då, så hade det och det sannolikt kunnat inträffa. Men frågan är om det som institut, som resningen är tänkt att vara, som ett undantagsinstitut, ett extraordinärt rättsmedel, om det här kommer att leda till att vi i praktiken får resning som en rättslig möjlighet, ja, oavsett när brottet begicks, oavsett när om det har preskriberats, oavsett om man är tidigare fälld eller friad, bara man kan presentera teknisk bevisning. För då har vi liksom ingen avslut på våra rättsprocesser, och då kommer den här orubblighetsprincipen som HD ihärdigt har åberopat genom alla år att så att säga urholkas. Så det kan vara positivt att man gör det till förmån för sanningsprincipen, men jag vill bara peka på att det här är lite grann av ett paradigmskifte.
Vi har ju en ny chefsåklagare eller överåklagare som driver de här ärendena för riksåklagarens, alltså åt riksåklagaren, och han uttalade sig ganska nyligen här och sa att han var övertygad om att antalet resningar skulle öka de kommande åren, och då pratade han just om resningar till nackdel för tidigare friade personer i och med att den tekniska utvecklingen har gått framåt. Han pratade också om att han trodde på ett ökat antal resningar till fördel för dömda personer för att flertalet advokater ser det som en, citat, fjäder i hatten, slut citat, att driva sådana här mål hela vägen upp till Högsta domstolen och se det mera få resning förhoppningsvis, vilket sen kritiserades faktiskt i en debattartikel på Dagens Juridik av två advokater som menar att det var ett olämpligt uttalande. Men jag menar, jag tror att det är den typen av utveckling vi ser framför oss.
Erik?
Ja, men det tror jag också, och som sagt, när den här principen skapades så gick det kanske inte att förutse den tekniska utvecklingen. Och DNA-tekniken utvecklas hela tiden. Och liksom, det är rätt nära nu att DNA-spår kan knytas 100% till en specifik individ. Och om man då använder det gamla slitna uttrycket, det allmänna rättsmedvetandet, så vore det ju stötande att inte bevilja resning, varken till fördel eller nackdel för en misstänkt, om det genom DNA kan bevisas att personen är skyldig eller oskyldig.
Man ska också lägga till att det är faktiskt de nya omständigheter som åberopas måste vara ursäktligt att de inte har åberopats vid den tidigare ordinarie processen, ska vi säga också, därför att annars så skulle ombud och parter, i det fallet åklagare, kunna slarva med förundersökningen och säga nej, men det slänger vi in lite grann, som man kastar in gästen i en bakugn några år senare. Når jag inte land här så kan jag försöka göra lite bättre tekniska undersökningar, och så får det inte vara naturligtvis.
Nej, precis. Så det var ju det de vände sig mot i det här caset, att det då eventuellt skulle kunna varit en form av försummelse från åklagare. Men det slog ju som sagt Högsta domstolen fast att det inte var.
Jaha, sen så ökar regeringen kraven på polisens arbete i de här som är så omdiskuterade, de så kallade utsatta områdena. Ville, du kan en del om det här.
Ja, men det kan jag faktiskt. Jag var på, höll jag på att säga, men jag följde åtminstone den här presskonferensen som var idag under torsdagen med inrikesminister Mikael Damberg, där han tyvärr då lät meddela att Sverige är på väg att slå ett nytt negativt rekord vad gäller antalet skjutningar i år igen, och att många av de här faktiskt har kopplingar till utsatta områden. Det var väl kanske ingen nyhet och sådär, men sen sa han att man under torsdagen också skulle fatta beslut om ett nytt så kallat regleringsbrev för polismyndigheten där man så att säga kan styra deras verksamhet lite grann genom detta. Och i det regleringsbrevet så skulle komma en del nyheter, och de handlade framförallt om det här, de här utsatta områdena. Och mycket av det handlar egentligen om att man kommer kräva mer och mer redovisning av polisen, det vill säga mer administrativa uppgifter om hur man bedriver sitt arbete i de här utsatta områdena. Man kommer avkräva dem statistik i högre omfattning om skjutningar som sker i de här områdena än vad man gjort tidigare. Och man kommer också kräva att de redovisar hur de jobbar med exempelvis kameraövervakning och liknande. Så att regeringen har sett ett ökat behov av att man liksom punktmarkerar de utsatta områdena och försöker hitta en lösning när skjutningarna hela tiden ökar.
Är det här bra, Erik?
Ja, alltså det är ju jäkligt svårt att förutse hur det här landar. Men spontant känner jag ju att, men vänta nu här, är det verkligen mer administrativa uppgifter för att rapportera till regeringen polisen behöver? Behöver inte polisen snära kängor på marken i de här områdena? Är det inte det som måste vara målsättningen? En högre polisiär närvaro, alltså gamla kvarterspoliser höll jag på att säga, poliser som jobbar i områdena och känner sina områden. Istället så får man ju nu intrycket av att det ska bli färre poliser som är på gatan och fler som sitter och skriver rapporter till polisen och berättar vad man gör och inte gör. Det tycker jag spontant låter dåligt.
Frågan är hur många polistjänster, alltså årstjänster som ska åtgå till att skriva statistik. Det kanske inte motsvarar en polisstation, va? Men för all del, patrullerande poliser behövs mer än någonsin. Men för att prata som polisledningen sannolikt skulle gjort här, man ska säga, det ena behöver inte utesluta det andra. Och jag måste ändå säga att faktum är att polisen traditionellt sett, historiskt sett till och med, har varit rätt dåliga på just att presentera statistik och metoder byggda på statistiska egna resultat genom åren. Så att för all del, jag kan förstå att det är en frustration från regeringen som trots allt är polisens huvudman, när man inte riktigt förstår varför gjorde ni inte det här eller varför gjorde ni det här, va? Och det måste jag nog säga. Samtidigt så håller jag med er så tillvida att det går inte att fortsätta som det är nu, att vi har 40% av den här typen av skjutningar som sker i Sverige i de här utsatta områdena, och att det ökar på ett sätt som vi inte har sett maken till tidigare, och dessutom ligger i paritet med så här som södra Italien, vilket ju var någonting som vi såg för tidigare under året. Va?
Men jag tycker också att, jag menar, vi intervjuade rikspolischefen för inte så länge sedan. Han pratade hela tiden om hur viktigt det var med de här områdespoliserna. Sen kommer Riksrevisionen med den här granskningen där man konstaterar att man följer liksom inte ens sin egen strategi i de här utsatta områdena. Jag är rätt övertygad om att det här beslutet som nu kommer från regeringen, det är ju också en konsekvens av den rapporten som kom från Riksrevisionen, där man nu har beslutat sig för att det låter jättebra det polismyndigheten säger, men nu kräver vi också resultat, och vi kräver framförallt redovisning. Sen håller jag med dig också, Erik, att, och jag såg någon annan som skrev det också, de här administrativa uppgifterna kan ju för fan inte, nu svor jag också för jag blev upprörd, men att de kan liksom inte precis, nej, men polisen kan inte drunkna i de här administrativa uppgifterna. Det hade väl varit bättre att säga att man gav polisen ett uttryckligt mål om hur många områdespoliser man skulle ha i varje utsatt område.
Och hur de ska jobba operativt kanske, Erik. Vad säger du som har varit ute på fältet en hel del?
Ja, men till exempel, och också så här, antalet skjutningar ökar. Ja, vad kräver skjutningar? Skjutvapen. Så hur gör vi för att se till så att skjutvapen inte kommer in? Alltså, nu är inte jag varken polistaktiker eller politiker, men jag känner att, som sagt, att kräva in en rapport eller statistik över hur man arbetar, det är inte prio i min bok för att få ner antalet skjutningar. Det finns andra åtgärder som man borde vidta.
Jag skulle också vilja säga att det var ganska tydligt att det kändes som att Mikael Damberg själv inte var särskilt imponerad av de nyheterna han skulle presentera under den här presskonferensen, eftersom han ägnade de första 14 minuterna, jag räknade nämligen, till att räkna upp olika åtgärder som han redan hade vidtagit inom ramen för det här så kallade 34-punktsprogrammet, det vill säga han rabblade upp hur många såna här obligatorisk häktning för vapenbrott, bla 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 bla, innan han till slut la typ 4,5 minuter på att presentera de här tre punkterna, och sen sa han tack och adjö. Så uppenbarligen var det ju så att han själv inte tyckte att det här var särskilt starka, jätteviktiga nyheter som han kom med.
Så här har vi ett antal punkter vi vill presentera som visar att vi ändå har en stark ökning av den här typen av skjutningar i de här områdena. Så de har underförstått inte riktigt
lyckats. Ja, trots att man har då genomfört såklart alla de här 32 punkterna och 34 mer eller mindre som han rabblade upp där, så ökar skjutningarna drastiskt hela tiden, vilket var ganska roligt.
Och nu kan vi presentera vår sista åtgärd mot skarpast, då, nämligen vi ska begära
sätt papper i maskin.
Sätt papper i maskin och leverera statistik. Nej, du har en poäng, Erik, också när du pekar på detta, samtidigt som jag tror att för polisens interna arbete kan det ibland vara bra att reflektera och se vad fan gör vi egentligen och hur hanterar vi de siffror som man hanterar inom alla andra verksamheter, som allt från hälso- och sjukvård till annan statlig administration och vad det nu är, där man ändå i någon mening utgår ifrån hur har det varit och hur borde vi därför agera nu och så vidare. Vad säger du? Du som är på länk, Erik.
Jag som är på länk. Nej, men jag säger som jag har sagt innan. Alltså, det är klart att det måste finnas ett underlag, men jag kan inte tänka mig att det är så att underlaget idag är noll. Så att det är klart att det redan finns, att det redan rapporteras, att man redan har system. Ja, och de kanske måste förbättras. Men det känns ändå som att det har hamnat lite högt upp på priolistan. Och också, eftersom att vi var inne på det, har det inte gått lite troll i att kalla till presskonferenser och berätta saker som inte är presskonferensmässiga.
Jo, jag håller verkligen med. Det här är ju max ett pressmeddelande. Det är inte en stor presskonferens klockan 8:45 på morgonen. Dessutom när man lägger det så tidigt så kan man ju nästan tro att det är en världsnyhet de ska presentera. De har väl aldrig haft en presskonferens innan 9:30 någonsin tidigare.
Nej, de brukar ju, jag menar, det är lätt att vi sitter här och representerar media och ska vara glada för att vi får den information vi får när vi väl får den, på att säga. Men det är faktiskt så att man urholkar det här förtroendet ganska rejält om man konstant kallar till presskonferenser för att berätta om petitesser. Det är ju riktigt.
I alla fall om gamla nyheter.
Därmed är dagens juridikpodden slut, inte bara för idag utan också för i år. Detta var program, julprogrammet som får sätta punkt här under den här säsongen. Vi på redaktionen vill önska alla våra lyssnare en god jul och ett gott nytt år, och vi kommer vara tillbaka i etern under början av 2021, som vi alla håller tummarna för blir ett betydligt bättre år än 2020. Stort tack för att ni har lyssnat. God jul och gott nytt år.